och reda, löning på fredag. Med den frasen hälsar jag dig denna löningsfredag välkommen ur oxveckorna och till Obitedictum, podcasten där de låga produktionsmedlen och den ekande penningpungen varit normaltillstånd sedan 2010. Som vanligt med mig, Tobias Nordström, och poddkonstens egen Krösus Sork, Billy Rimgard. Hur är läget?
Hallå, när blev jag Krösus Sork? Vad är det här?
Det var den som var top of mind. Du kändes rik i poddkonstens värld på något sätt.
Ja, du menar innehållet, eller alltså...
Ja.
Ja, rik i själen.
Rik i själen, exakt. Rik i tanken. Hjärtat.
Ja. Ja, cashat in har jag inte riktigt gjort på poddtåget. Och poddtåget har väl lämnat stationen lite kanske, så att
ja, det får man säga. Det är väl snarare på väg mot slutstation, känns det som, eller?
Ja, exakt. För nu kan Notebook LM bara generera poddar.
Snart är det avstigning för samliga passagerare.
Då fortsätter vi på dressinen framåt in i de djupa skogarna.
Ja. Kort då, det är lite specialare idag, men jag tänkte innan vi hoppar på det så ska, vad heter det, vi gör en liten uppföljning på, vad heter det, förra veckans snack om att det inte längre skapas några hur ska man definiera några kulturkaraktärer, rollfigurer som äntrar det allmänna medvetandet på bred front. Vi efterlyste ju då lite förslag på grejer. Om någon kunde komma på något om vi hade missat något. För det är ju det jag tänkte i alla fall när jag drog igång det här ämnet. Att så här, det måste vara jag som liksom inte har koll. Men så visade det sig då att det kanske inte fanns så många. Vi fick ett gäng, eller ett gäng, men en handfull nya exempel. Men jag tycker att alla de kommer från, liksom, vad ska man säga, samma håll. En annan kategori, nämligen... saker som har blivit stora i ett väldigt litet community. Alltså lite samma som jag pratade om anime-grejer och sånt. Att så här, säkert jättestort, säkert liksom sålt 5 miljoner mangaböcker eller vad heter det, liksom så här. Men det är det här med det allmänna medvetandet som det fallerar på. Alltså jag tänker så här, jag försökte fundera på så här, hur man kan definiera det på något sätt. Men jag tänkte så här, man stannar... 100 pers på stan, så ska åtminstone 33 typ veta, känna igen vad man pratar om. Alltså så här, mer än hälften, det händer ju inte, och det kanske aldrig har hänt riktigt, men 33 random personer av 100 ska ändå liksom säga, ja men det vet jag lite grann vad det är liksom. Är det för snävt?
Jag tror att du kanske...
20 av 100 då?
Ja.
Är det allmänna medvetandet då?
Man överskattar också vad det allmänna medvetandet är. För vi tänker på det allmänna medvetandet utifrån en urban... vad ska man säga? Inte kulturintresserad, men en... alltså jag kommer ihåg när jag 2012 skulle gå och se Drake på Globen, och min mamma bara, vad är det? Typ. Och då var han liksom, han var överallt, världens största artist. Alltså man kände sig, alltså det var nästan som att så här, men varken min mor eller hennes man kände till honom. Och det, man bara så här, ja, så här, okej. Okay. Så utanför liksom någon form av musikkontext så nämns, det är inte som Michael Jackson som, alltså det är inte Michael Jackson 92 liksom.
Nej, jag förstår. Men man skulle säga att liksom, om man spelar på Globen, då kvalificerar man för någon slags allmänna medvetande.
Ja, det tycker man ju, men man ska inte överskatta det allmänna medvetandet, hur allmänt det är. Ja, skitsamma, det är en...
Nej, men det här är ju en inneboende problematik i det här just, alltså avgränsningen för det allmänna medvetandet, som jag ju inser är bräcklig i det här. Och jag fattar ju att så här, det är klart att det inte finns, och kanske aldrig har funnits någonting som alla har koll på, men det i min mage finns det liksom ett allmänt medvetande som liksom så här snuddas vid även när det blir av populärkultur och kultur, när det blir tillräckligt liksom bara brett på något sätt. Inte nödvändigtvis brett, men tillräckligt känt då, eller vad man ska säga, populär.
Jag skulle säga att det allmänna medvetandet, en definition, det kan vara så här: om man i något lunchrum, det spelar ingen roll vilken arbetsplats, i något lunchrum så säger man det, och minst en person säger jo, men det... Så här, vad tror du om det?
Ja, det är inte dumt. Det är inte dumt alls. Hur som helst då, exempel aside, vi fick en intressant teori som jag också funderar lite på, som kring en förklaringsmodell då, på det här, så, från Johan Stenander, som mejlade och skrev så här: hej! Tanken slog mig att förklaringen till att ni hittat flest exempel från just 10 år tillbaka och mer i tiden skulle kunna vara att det tar ungefär 10 år för en rollfigur, inom parentes karaktär, slutparentes, att etablera sig i det allmänna medvetandet. Mm. Med vänlig hälsning, John. Så jag kanske Johan först. John Stenander, förlåt. Vad tror vi om det här? Här finns det ju en tes, en hypotes, ja, att arbeta efter, åtminstone på något sätt, eller?
Ja, det är definitivt.
Stämmer den? Är väl då nästa fråga.
Definitivt. Ja, om man swishar tillbaka till mitten av säsong 2 av The Sopranos, hur mycket i det allmänna medvetandet var Tony Soprano, eller som jag pratade om i förra avsnittet, Christopher Moltisanto. Alltså, det vet vi inte, för att vi kan bara spekulera. Vi tittar på den tiden i någon slags... Ja, men alla kollar ju på det, alltså, du vet, man har ingen referens, vi vet inte hur det var. Men det kanske var så att då var det fortfarande en...
Det tog inte 10 år i alla fall för Tony Soprano att äntra det allmänna medvetandet.
Definitivt inte, men det är en bra hypotes tycker jag.
Det är en bra hypotes, men den faller lite på att många av de här exemplen... som liksom så här, de som du nämnde, The Sopranos, det är lite samma med liksom som Hunger Games. Där släpps liksom första boken 2008. Då kan man absolut argumentera för att Katniss Everdeen är liksom nowhere close det allmänna medvetandet. Men sen då den första filmen kommer 2012, då är vi alltså 4 år senare. Då kanske inte heller riktigt allmänna medvetandet, men det börjar hända någonting. Och när den andra filmen kommer 2013 och den tredje filmen 2014, då är vi absolut inne i ett allmänt medvetande. Och då har vi ändå inte, då är vi ändå inte ganska nära 10 år ens. Vi börjar kika på 10 år, men det är ju inte 10 år. Och det är lite samma med, liksom, om man backar tillbaka till liksom Sopranos land, alltså millennieskiftet. Det är lite samma med Harry Potter där första filmen kanske inte heller liksom räknas som någon slags allmänt medvetande, men den kommer ju, där börjar det ändå hända grejer. Då är det ju, redan då är det ju ett stort fenomen. Det snackas om det, det görs reportage i Aktuellt typ, att så här, nu kommer liksom den första filmen i den här omåttligt populära bokserien. Första boken släpps 97, första filmen kommer 2001. Och sen tickar det ju på där. Så att så här, det kanske tar 10 år nu, och det kanske så här, det är en bra, det finns, det är en viktig, vad ska man säga, en viktig sak att ha i beaktande, att så här, saker tar tid att, ett tydligt exempel som det håller är ju till exempel Game of Thrones, där liksom så här, böckerna kommer för bra länge sedan, men det tar ganska lång tid innan det blir en del av det allmänna medvetandet, så att säga. Och sen kan man ju då välja väg där, om det är för att det tar tid att saker ska sprida sig, eller om det bara är för att saker som är gamla återanvänds. Alltså det är då du liksom kan slå mynt av det, när det har någonting att bygga på, någonting att stå på, så att säga.
Vi ska inte dra ut för länge på det här resonemanget en vända till, men jag ska bara säga att någonting jag har tänkt väldigt mycket på efter det här, det är så här, om man tänker popmusiken, så finns det ju, och det här är inte en subjektiv liksom smakfråga, utan en objektiv liksom musikanalys, så är det ju så att variationen på ackordsföljder, melodikomplexitet, rytm, alltså komplexiteten har ju gått ner otroligt mycket. Man kan raljera och säga allt låter likadant. Det är inte det jag gör, utan jag bara konstaterar att variationen popmusik är extremt lika varandra rent liksom musikteoretiskt. Det gör det jättesvårt att nynna melodin till liksom även de stora hitsen, för att det mesta låter likadant. Och det finns ju, det är någonting som touchar det här också, tänker jag. Alltså att karaktärer inte poppar ut ur i övrigt bra serier, att melodier inte poppar ut ur i övrigt bra låtar och så vidare. Det finns någonting i det här som ändå tangerar, tycker jag.
Ja, men verkligen. Men också så, jag tror man absolut kan applicera på att det finns inte så många stora popartister som har kommit de senaste 10 åren heller. Alltså, om du jämför med andra decennier bakåt i tiden, så skulle jag, utan att ha på, liksom gjort läxan och läst på, så skulle jag tippa att det inte är i paritet. Alltså det är inte lika många nya spännande artister som har kommit de senaste 10 åren som har kommit om, liksom, vad ska man säga, 1985 till 1995. Mm.
Du sa att det här var lite av en specialare. Också du som öppnade lite på dörren till den här specialaren när du drog ditt kalendarium här för några veckor sedan. Det här är avsnitt 404. Det är någonting man normalt sett associerar med en felkod om något som inte kan hittas. Och något annat som inte har kunnat hittas är ju vem som höll i vapnet när Palme sköt.
Du säger inte då vem som mördade Olof Palme, utan vem som höll i vapnet, som det vore två skilda personer.
Ja, nej, men det är det ju inte. Du kan säkert hitta någon som kan torgföra den åsikten, jag vet inte. Nej, men vem sköt? Vem var där? Och du gläntade ju på den här dörren när du sa att det var 40-årsjubileumet. Mitt huvud började spinna och jag började liksom öppna upp den här skatten som är loren runt mordet. Och jag tänkte att vi skulle prata lite om det idag. Och jag tänkte att vi ska göra på ett litet kul sätt också.
Det är roligt, men först då, vän av ordning, så att du får etablerat liksom var vi står på något sätt. För jag vet var du står här och jag är med dig, så det här blir också Oddpods officiella hållning på något sätt. Vän av ordning säger ju då, nej men det vet vi ju visst. De gick ju ut och berättade att det är ju, vad heter Skandiamannen, det är Stig Engström som höll i vapnet.
Fast nu har ju bara några veckor sedan så var ju en annan riksåklagaren var ju ute och sa att utpekarna av Engström inte håller. Så att han är ju avskrivet, alltså från officiellt håll så är det ju inte Skandiamannen längre.
Så därmed är det skjutet i sank då?
Mm. Och här, alltså så här, varför är det här intressant? Och vi kommer spola tillbaka, man behöver inte ha några förkunskaper riktigt. Och det är inte så att vi ska sitta och tröska massa olika spår här heller, utan vi kommer dit. Anledningen till varför det här är intressant som intellektuell övning, det är att så här, vi kan sammanfatta, det enda vi vet säkert, alltså det här är världens, efter World Trade Center och mordet på John F. Kennedy, så är väl det här världens största utredning, tror jag. Men det enda vi vet säkert kan vi sammanfatta i en mening. Och det är att klockan 23:21:20 i korsningen Tunnelgatan Sveavägen så skjuter en man 2 skott mot makarna Palme och springer sedan norrut in på Tunnelgatan. Det är allt vi vet säkert. Resten är teorier och hypoteser. Och det här det är ju väldigt, alltså det är ju otroligt egentligen att det är så. Och det gör det hela till en sån skön intellektuell övning där du kan hitta några pusselbitar som bara känns, det här är ju kul. Det här måste ju vara någonting. Och sen så har du liksom 10 000 pusselbitar som talar emot det här. Mm. Du kan bara lägga en liten, du får ihop en hörna av pusslet, men du kan aldrig lägga det hela, så att säga. Och det gör ju att så här, jag har ju intresserat mig väldigt mycket för händelseförloppet just av den anledningen att så här, det blir ju nästan någon slags pusseldetektivgrej. Alltså pusselroman, va? Kallade man dem för. Där, ja, men som sagt, där pusslet inte går ihop.
Jag skulle säga att det finns en nyckel tror jag är, det finns ju det här Sherlock Holmes-citatet, when you eliminated all which is impossible, then whatever remains, however improbable, must be the truth. Och jag skulle säga att problemet med Palme-mordet är att det är så väldigt lite som går att eliminera som impossible.
Ja. Ja.
Det som gör att det liksom så här, det finns liksom väldigt väldigt, eller så här, det är mycket som inte går att utesluta eftersom att vi saknar så många bitar på något sätt, och det gör att det är därför det hela tiden fortsätter jäcka, för att så här, även ifall man har en teori att så här skulle det kunna gå till, då är det bara så här, ja, men sen finns det också de här pusselbitarna som pekar på att det skulle kunna gå till så här, och då blir det ju rörigt liksom.
Och alltså så här, vad jag har gjort, det är att jag har valt ut 4 händelser i anslutning till mordet. 4 omständigheter, 4 mycket märkliga grejer som man liksom kanske inte finns i allmänna medvetandet på. Men som man måste liksom, man måste förhålla sig till dem. Det är nästan omöjligt att prata om Palmemordet utan att förhålla sig till de här grejerna. Man kan kalla det för mina 4 favoriter när det kommer till intellektuell övning. Och jag har lagt upp det som så att så här, vi kommer prata om det i vad vi vet hände, fakta. Jag drar några teorier om, hypoteser om, som försöker förklara det här som har hänt. Och sedan så pratar vi fritt om känslan inför det.
Mm.
För alltså så här, det finns ju massor av spår runt Palme. Christer Pettersson var ju polisens favoritspår. Skandiamannen. Ett spår, Christer A, högintressant, Sydafrikaspåret.
Sydafrika.
Och alla de här spåren kan man borra ner sig i hur djupt som helst. Men oavsett vilket man tror på och vilket man är en anhängare av, så måste man ändå förhålla sig till allt som sker runt omkring på morddagen. Och jag har lagt upp det så att det blir knäppare och knäppare.
Det låter kul. Men det är kul att du säger tro, för det känns ju som att det finns nästan något religiöst här med vad man väljer för liksom åskådning på något sätt. Och just så, det finns också liksom den lite mer agnostiska hållningen. Alltså på samma sätt som så här, jag tror inte på Gud men jag tror på någonting, så kan man säga, nej men jag tror på en ensam galning. Men du behöver inte så här, veta mer än, du behöver inte ha mer klart för dig än så egentligen.
Nej men precis. Och jag tror inte, jag är inte en troende i det här. Jag har jättesvårt, och jag tycker Christer A är högintressant som spår. Det var en ensam galning som, det finns mycket skrivet och berättat. Jag tror SVD har en ganska bra podd om det spåret, till exempel om man vill lyssna in sig på det. Det är jätteintressant ända då tills man tänker på just den här grejen, hur passar den in, och den här grejen, hur går den ihop, och så vidare. Och det är lite av dem, liksom de här asteriskerna som vi ska prata om idag. Och jag har satt 4 rubriker som jag drar redan nu för att liksom skapa lite intresse. Först ska vi prata om Nicola Fauzis förlorade 43 sekunder. Sen blir det rösten från taket.
Jag gillar också att du säger att de kommer bli märkligare och märkligare, och vi börjar där.
Rösten från taket. Attacken tidigare på kvällen. Den är inte känd. Och slutligen ska vi prata om svinet på den andra sidan. Om vi hinner så blir det också en efterrätt där jag satt rubriken dåren. Men dåren kan vi eventuellt få spara till en senare gång.
Ja.
Men jag tänker så här, vi ska vara inkluderande. Så vi ska dra bara jättekort om händelseförloppet. Sätta scenen för den som inte är inte har sitt minne refreshat. Vi pratar om en februarikväll i Stockholm 1986. Det är löningsfredag, det är precis som den här veckan. Det är kallt, precis som den här veckan. -7 grader. Paret Palme har varit på bio. De bestämde sig väldigt sent att gå på bio. De åkte hemifrån vid 20:30 från Gamla stan. Och bion började väl 21:15, tror jag. Så att strax efter 23 så kommer de ut tillsammans med Mårten Palme, deras son, och hans tjej. Står de och pratar lite, diskuterar om de ska dricka te hemma hos Mårten Palme och prata lite. Men de bestämmer sig för att nej, det ska de inte. De ska gå hem, och då väljer paret Palme en löningsfredag, minus 7 grader, så väljer de att gå hem längs Sveavägen. Och de har ju som bekant inget livvaktsskydd, så de lämnar ungefär 23.15. Och då finns det finns ju ett vittne som står och väntar på bussen, som ser paret Palme och Mårten Palme ta och gör varandra. Och hon står och tittar efter makarna Palme, för hon känner igen dem. Och de försvinner vid en korvkiosk längs Sveavägen. Det här är också en väldigt bizarr situation, för att sen dyker en man upp bredvid henne där vid busstationen och frågar om en cigarett. Står och blöder från sin hand, han klagar över att han gjort illa i handen. Några punkare kommer och sparkar på busskuren. Ni vet de här gamla plåtbusskurerna liksom. Kommer och sparkar. Då drar den här mannen en kniv och jagar undan ungdomarna. Och så kommer bussen och Pia kliver på den. Sånt sker alltså i Stockholm.
Det är ett annat Stockholm får man säga, 1986.
Definitivt. Det var Roger Östlund som dök upp där, en pundare, yrkeskriminell. Det var han som sen skulle peka ut Christer Pettersson och var den som diktade ihop det här om att Christer Pettersson egentligen försökte mörda en annan, Sigge Cedergren, och råkade ta fel på Palme. Men vid det här tillfället så springer han och jagar punkare med kniv. Så. Ja, 23.20 så korsar makarna Palme Sveavägen i höjd med Adolf Fredriks kyrkogata och går över till andra sidan. Anledningen har alltid varit lite oklar, men Lisbeth Palmes vittnesmål är ju att hon ville titta i ett skyltfönster, Butik Sari. Och en minut senare så kommer de fram till korsningen Sveavägen Tunnelgatan, där det först skjuts ett skott i ryggen på Olof och ett mot Lisbeth som missas, och sedan springer mördaren in på Tunnelgatan. Det är liksom händelseförloppet här. Nikola Fotsis 43 förlorade sekunder. Vad kommer de in i det här? Jo, det här är... Man måste ha lite... Det är lite svårt att visualisera utan att kunna rita en karta. Men det är vad det är. Nikola Fotsi, han var kock. Var på väg hem från sitt skift. Restaurangen var stängd. Och han kommer gående på vid Sveavägen, bara inte alls långt från där mordet ska ske, så möter han makarna Palme, för han är liksom på väg åt andra hållet. Han känner igen dem mycket väl, och bakom dem så går en man i blå jacka som han tror är deras livvakt, och det här är egentligen ett vittne som heter Anders B. Vi kommer att återkomma till honom. Och Nikola Fotsis story är att precis när han passerat makarna Palme så rycker han till lite så här, för det står en man inne i ett skyltfönster och jobbar klockan 23.30 eller 23.20. Så han blir lite så här, what? Men det är ett bageri som heter La Carterie där, och de höll på med omskyltningen för påsken. Men Nikola F, han knatar på, och efter en stund så har han ett skott och tänker direkt, nu har Palme blivit skjuten. Och så kommer ett skott till. Och han vänder sig om. Och han ser då en liksom att det börjar springa fram folk, och han ser att den här samma mannen med den blåa jackan står och gömmer sig i en port. Och det är det här vittnet Anders B som är livrädd som står och gömmer. Men det konstiga med det här, som inte håller, eller håller och håller, när de tar honom till platsen, polisen, för att valla igenom det här händelseförloppet, så det är ju inget konstigt. Han har gjort sin observation, allt stämmer överens med vad vi vet kring vittnen och så vidare. Men det konstiga är att han kom så himla långt innan skotten föll. Han är redan borta vid korsningen Sveavägen Kammakargatan. Och det här var ju ganska nära mordplatsen som han mötte makarna Palme. De provgår sträckan. Det tog en minut och 35 sekunder för honom att gå sträckan från där de möttes till där han hörde skotten. Men åt andra hållet, från där han mötte makarna Palme till det att Palme blev skjuten, så tar det bara 52 sekunder att gå. Så det är 43 sekunder som tappas bort där. Det är 43 sekunder där någonting måste ha hänt. Och Lisbeth Palmes vittnesmål är att hon säger att de bara gick och inte stannade. Men då borde inte Nicola Fauzi ha kommit så långt. Och det här är ju intressant. Det här är liksom faktan. Så.
Här slutar faktan.
Här slutar faktan. Och nu kommer teorin då. Vad har hänt? Alltså hur får man ihop det här att han kommer så himla mycket längre på samma tid än vad de gör? Och Nicola F. ger sitt första vittnesmål den 3 mars. Det är 3 dagar efter mordet. Men han ger ett väldigt bra vittnesmål. Bland annat så beskriver han då färgen på jackan som Anders B. har. Att det är samma färg som telefonkatalogen Stockholmsdel ATM. en tidsmarkör. Mm. Han är ju nykter, han har jobbat och så vidare. Men så här, om hans story stämmer, så här, det är en sak, om vi säger så här, han är inte trovärdig, han har fått allt om bakfoten, ja, men då kan vi bara gå vidare. Men om vi väljer att tro på Nicola F, då måste man på något sätt kunna förklara varför han kom så mycket längre än makarna Palme. Och gjorde de någon paus på vägen, och varför då? Och här finns det ju då ett antal hypoteser, och jag ska säga det också att allt i det här avsnittet måste källhänvisa. Allt i det här avsnittet har jag lyft från 3 böcker. Det är Lars Borgnäs bok En iskall vind drog genom Sverige. Något av ett standardverk. Det är Lars Borgnäs bok Olof Palmes sista steg. Och det är Gunnar Walls bok Rättsskandalen Olof Palme. Så vi, jag tänker inte härröra varje grej jag säger till en källa, utan de 3 böckerna är det. Och Gunnar Wall har skrivit en del om det han kallar för mötesscenariot. Det är alltså en hypotes, det är inget han anför har hänt, utan så här, om man ska förklara Nicola F. Och Gunnar Wall resonerar ju så här att om man vill ha en kontroll på vad en person ska vara någonstans, vad gör man då? Jo, man stämmer en träff med personen. Du bokar en studio åt Einar och säger att ni ska spela in musik. Einar kommer till studion och du kidnappar honom. Det är så kriminella jobbar. Det är så maffian jobbar när de utför sina hits. Liksom. Mm. Kom ner i hamnen, vi måste diskutera ett kontrakt. Och sen så får du ett skott i huvudet. Och en hypotes då som skulle förklara varför de dels väljer att gå hem i den kalla löningsfredagsnatten. Varför de byter sida på ett helt ologiskt sätt, för att det tar det ju längre från, alltså om de ska till Gamla stan så ska de inte byta till andra sidan Sveavägen. Men också, det förklarar varför Nicola F. kommer så mycket längre än dem. Det skulle vara om de hade mött upp någon på ett i förväg planerat möte. Om de pratar med dem, då kanske de blir stående en stund, strövar vidare och så vidare. Men Lisbeth Palme, ett jätteproblem i hela Palmeutredningen är ju att Lisbeth Palme inte ville prata med polisen. Hon litar ju inte på dem. Så att alla liksom tidiga förhör och sånt är jättekortfattade. Men det finns en anteckning från samma natt av en polis på Sabbatsbergs sjukhus där det står då att fru Palme berättar att de beslutat att gå hem till Gamla stan. De hade inte varit i sällskap med någon, inte i versaler i protokollet. Fru Palme hade ingen uppfattning om vem som kan ha avlossat skotten. Men det intressanta här blir när man kollar de faktiska vittnesmålen. För det finns ett 20-tal personer som är på plats i korsningen. De flesta kollar ju dit först efter skotten. Så det är inte så många som ser vad som händer innan. Men det finns några som ser vad som händer innan. Och det är den här Anders B. som jag nämnde. Han är den, förutom Lisbeth, som är närmast. Han går bara 5-6 meter bakom vad han beskriver som 3 personer i ett sällskap. Och i vittnesmålet från samma natt så står det så här, eller i protokollet, som anteckningarna som polisen har gjort. Han är säker på att sällskapet hade gått framför honom i minst 5 meter. De såg ut att ha det trevligt och småpratade med varandra. Den person som går längst till vänster har liksom lagt armen runt personen i mitten, och det är personen i mitten som senare faller. Det här är stöd från en som heter Cecilia A, som satt i en bil vid rödljuset. Och hon såg 3 personer där 2 stannade till lite grann och väntar in en tredje innan de tillsammans går diagonalt över trottoaren i riktning Tunnelgatan. Det är som att alla 3 är på väg in där. Liksom. Det finns även en, men den är lite otydligare. Det är en taxichaufför som beskriver liksom tre personer som står och pratar med varandra. Där två personer står med ryggen, han står också vid det här rödljuset. Två personer står med ryggen mot vägbanan och en står vid skyltfönstret. Sen börjar de tre, efter att ha stått och pratat, så börjar de gå tillsammans liksom. Och det här är otroligt oklart allting, för Anders B, som kanske är det viktigaste vittnet, använder man nästan inte alls, varken i polisutredning eller rättegångar, i och med att hans vittnesmål går inte ihop med scenariot som polisen jobbar efter, nämligen att gärningsmannen stod och väntade på makarna Palme i den här korsningen.
Just
så att de har bara helt... ja. Men oavsett vad man tror om mötesscenariot, som ju är en hypotes då, så måste man ju förklara... Nikola Fotsis förlorade 43 sekunder.
Men man kan väl också säga att mötesscenariot är ju liksom, behöver ju inte nödvändigtvis vara alltså planerat som i det är bestämt att de ska mötas upp. Alltså mötesscenariot kan ju också vara en person har hållit koll på makarna Palme, var de är. Och alltså det är en person som de vet vem det är, eller som går fram och har ett ärende eller whatever. Alltså förstår jag menar, det behöver ju inte heller vara ett mötesscenario som är tidigare på dagen har man stämt träff utanför Dekorima där, utan det kan ju också vara att de möter en person som de som sagt då antingen känner och börjar prata med, eller så kan det ju vara en person som kommer fram och börjar prata. Alltså jag kan tänka mig att en person som Olof Palme, när han rör sig öppet, även ifall det är sen kväll, blir approcherad av en och annan individ som vill säga både kanske några välvalda ord och några ryggdunkningar. Liksom, ja. Ja. Han hade ju både fans och hatare, så att säga.
Ja, men den är svår att få ihop i och med att så här, Nikola, han ser ju Anders B som går bakom, det vet vi. Men han ser ju ingen annan som följer efter. Men samtidigt så de vittnena framme vid korsningen, de ser ju heller ingen som står och väntar. Ja, det finns en, Inge M, han pratar om en person som står där. Men det, ja, låt oss inte bara för djupt. Men det är ju så här, var kommer mördaren ifrån? Han kan ju inte dyka upp ur tomma intet heller. Men jag tycker just det här faktumet att liksom Nikola F är så säker på var han var när skotten kom, liksom, att han har hunnit fram till Kammakargatan. För då är han riktigt långt bort, alltså det är flera kvarter bort. Men han ser liksom på håll då den här gruppen. Varför tog det så lång tid för dem att komma fram till sin? Jag tycker den kittlar.
Det är ju så här, det som jag tycker att det som är liksom mest talande här är ju att det finns flera vittnen som ser att de är tre personer. Det är ju mer talande än att han befinner sig längre bort, för det är ju en typisk sån sak som att polisen frågar honom liksom ganska tidigt, var är du när du hör skotten? Ja, och så säger han att han är framme vid Kammakargatan. Då när det planteras i hans minne att du var där, då är det ju sen väldigt svårt att minnas någonting annat, så att säga. Så jag menar så här, det finns ju absolut ett scenario där han skapar sig en minnesbild av var han var, som inte egentligen kanske riktigt stämmer med var han var, för att han har gått där förut, han jobbar där, han, förstår du vad jag menar? Att liksom så här, så jag tänker alltså, det man är ute efter med hans förlorade sekunder är just så här, vad har de gjort under tiden som har gjort att han har kommit så långt? Mm. Och där finns det ju då något väldigt attraktivt i att det finns fler vittnen som har sett att de är flera. Det liksom ger den idén mer bäring, så att säga.
Ja.
Så jag tror det är liksom det man ska fästa fokus vid här på något sätt. Liksom.
Men jag tycker att han så här vittnes, just det här att han passerar makarna Palme och sen bara så här, vad händer här? För han blir rädd av den här personen som står i skyltfönstret, på andra sidan skyltfönstret och jobbar. Alltså så här, han har ju väldigt väldigt sköna detaljer från sin promenad, och den sker ju ganska kort inpå också liksom. Ja. Men förstår du vad jag var ute efter? Att om du säger så här, jag tror Christer A är gärningsmannen, då måste du ändå förklara Nikola F's förlorade sekunder. Eller om man, ja, alltså det finns de här parametrarna i allting.
Absolut, men jag menar så här, även en Christer A kan ju liksom gå fram och gå bredvid makarna Palme och säga, vad heter det... Alltså de här som håller om varandra, det kan ju vara Lisbeth som håller om Olof så att säga, för att hon tycker att det är en halvt obehaglig dude som kommer fram och börjar prata om någon lagändring som han tycker att Palme har gjort bra eller whatever han säger för att köpa sig tid eller gör sig redo eller vad det nu än är. Han kanske liksom så här, om det är en Christer A-figur, han kanske randomly ser Palme, går fram och säger, alltså om man vill ge ensam galning teorin lite vatten på sin kvarn, går fram och säger någonting till Palme, Palme svarar på ett sätt som en ensam galning inte gillar, och därmed så bestämmer han sig för att knäppa honom liksom.
Just det. Ja, vi går vidare. Rösten från taket. Mina favorit grejer att liksom tänka mycket på, det är ju de som har extremt trovärdiga vittnen. Folk som lämnar en utsaga som man inte bara så här kan skjuta ner hur som helst. Och vi ska prata om Åke, som var blåljusfotograf på Dagens Nyheter. Han körde runt och fotade olyckor och sånt. Den här kvällen så satt han på restaurang Tennstopet i Vasastan, där det hölls en minnesfest för en nedlagd tidning. Han var helt nykter för han hade bilen med sig. Och klockan var framåt 11:30, det vill säga strax efter att skotten har fallit. Då gick han till sin bil som stod parkerad på Dalagatan. Han startade bilen och slog på polisradion som han hade i framsätet, för det var ju hans jobb liksom. Så han hade alltid den på när han körde omkring. Och precis när han ska köra iväg, då hör han en radiokommunikation som inte låter som det brukar göra i hans polisradio. Det är inga anrop, det är inga kom, det är inga klart slut eller någonting, utan konversationen han hör, den är så här: hallå där uppe, hur är det? Och då kommer ett svar: för jävla kallt. Och då säger den första: statsministern skjuten. Och sen är det tyst. Sen hör han inget mer av den förrän liksom den vanliga poliskommunikationen kommer in på hans polisradio. Alltså, hallå där uppe, hur är det? För jävla kallt. Statsministern skjuten. Han ringde till Palmeutredarna dagen efter och berättade vad han hört på telefon. Och blev sen kallad till förhör ett år senare, i maj 1987. Då förhördes han och sen så var det helt tyst ända till granskningskommissionen, som var, alltså i mitten av 90-talet så hade man tröttnat på Palmeutredningens liksom knäppa infall, så man gjorde en statlig utredning som kallas för granskningskommissionen, och de kom med sin rapport 1995, och i den framkommer att polisen helt enkelt hade skitit i att utreda det här vidare. Och dessutom så fanns det en anteckning från en utredare som håller på och raljerar om att så här: jag har försökt förklara hur hans radio fungerar, men han hör inte av sig, och så här: jag tar det här på intäkt att han aldrig har hört det här samtalet. Och alltså så här, och då hade han ändå, när han var i det här förhöret maj 87, så hade han med sig sin bil, och i förhöret så säger han att så här: radion är där ute, vill ni gå ut och undersöka den? Och polisen säger: nej, det vill vi inte. Så att man har liksom gjort ner honom. Man utredde aldrig honom och man gör ner hans karaktär. Och det här är intressant tycker jag. För det har ju pratats väldigt mycket om walkie-talkie-män i utredningen. Men tyvärr så gjorde ju polisen, jag vet inte om de gjorde bort sig, men vad de gjorde var att de gick ut med en efterlysning efter folk som har iakttagit walkie-talkie-män. Och då rasade det ju in vittnesmål såklart om det. Men det intressanta är ju vittnesmålen som kommer innan de går ut med efterlysningen. Och Åke här är ju en av de absolut första som pratar om liksom radiokommunikation. Men det finns också en annan som är väldigt intressant, och det är Ulla. Palme och de hade lämnat bostaden 2030, och prick 2032 så kommer Ulla fram till Gamla stan, och hon vet att det var 2032 för att hon hade tajmat in 2022-tåget från Fridhemsplan efter att ha jobbat klart på sitt jobb på Svenska Dagbladet i Marieberg. Och Ulla är på väg till ett hotell i Gamla stan där hon jobbar extra, för det är ju löningsfredag, så hon ska hämta ut lite innestående lön. Och på perrongen så ser hon en man stå och prata i walkie-talkie, perrongen i Gamla stan, alltså samtidigt som makarna Palme lämnar sin bostad. Mörkt bakåtkammat hår, polisonger, mörk rock, mörka handskar. Hon tyckte han var lik orkesterledaren Glenn Miller.
Ännu en referens som en tidsmarkör. Kanske också åldersbestämmer Ulla lite grann, känner jag.
Ja, ja, visst. Men hon går ut i Gamla stan och är nästan framme vid Lilla Nygatan och ser en annan man som står och pratar i en mikrofon. Det är ingen antenn som sticker upp ur kragen som på den på perrongen. Och så fortsätter de fram till hotellet och hämtar ut sin lön 20:40. Och här är ju, det här, hon kommer in med de här uppgifterna och förhörs den 5 mars, några dagar efter. Och det spännande tycker jag är hur polisen sen vändes ut och in för att göra ner henne. Palmåklagaren Jörgen Almblad sa 87 att det var Säpo som var på plats eftersom Olof och Lisbeth skulle gå på bio, men det vet vi ju nu att så var det ju liksom inte. I en intervju 1989 sa han att båda två av de här var identifierade, att det var civilpoliser på knarkspan. Men Lars Borgnäs, författaren till en av böckerna här, han lyckades ju ta reda på vilka de här var och snacka med dem. Och ja, de hade haft uppdrag att bevaka skinheads i Gamla stan. Det är också en tidsmarkör. Men just vid den här tidpunkten så hade de suttit in i värmen i stationens personalrum och druckit kaffe med väktarna. Så att, liksom, att säga att de här är identifierade är liksom ett direkt fel. Polisen sa hela tiden att de uppgifterna om walkie-talkie-män i Gamla stan kom från en, citat, bag lady. Och Hans Holmer skriver i sin bok att hon inte är trovärdig och att hon ändrade sin historia hela tiden. Och så känslan man får är ändå att det här är liksom någon som ska göras ner. Och vittnesmålen om aktivitet med walkie-talkies i många, och det spännande är att de flesta äger rum innan 21. Alltså mellan 19:30 och 21 är det en jätteaktivitet. Sen blir det tyst. Det finns inga vittnesmål om några walkie-talkie-män mellan 21 och 23. Vad händer då? Filmen pågick. Men strax efter 23 så är det en kvinna på Drottninggatan som från sitt fönster ser en polisman stå och prata i en walkie-talkie för att sen hoppa in i en bil och rivstart och åka därifrån. Och den här polismannen har aldrig identifierats. Det här är vad vi vet. Det här är liksom förhör och vittnen. Och nu ska vi komma till teorier då. Och här tycker jag är, det här är ju superspännande. För att om man ska liksom förklara den här mängden av iakttagelser av walkie-talkie-män på stan, då måste man ju också kunna förklara varför en så stor grupp kan hålla tyst under åren. Och man behöver förklara varför polisen inte utredde de här grejerna överhuvudtaget. På något sätt. Och då finns det en hypotes som kittlar lite grann. Säg inte att det är så, men det är en hypotes som får att gå ihop. Jag tror att det är, jag kommer inte ihåg om den här kommer från Lars Borgnäs eller Gunnar Wall. Men
om det är den jag tror det är, så tror jag att det är Gunnar Wall.
Ja. Vi är under hot från Sovjet. Det är liksom
Gunnar Wall.
Gunnar Wall. Ja. Vi är rädda för invasion. Vi har militär, vi har polis. Vi har mer mörkskygga eller ljusskygga grupperingar som Stay Behind. De här grupperna fick liksom inte öva tillsammans enligt lag. Men det finns dokumenterat att den här typen av övningar skedde informellt. Att man ändå övade ihop för att man ville vara redo när ryssen kom. Alltså olika elitgrupperingar som övar i stadsmiljö på olika typer av grillaktioner kan man väl kalla det för.
Mm.
Och tänk om det var så att du har en sån här liga ute och övar den här kvällen. De kanske till och med övar med ett skarpt mål. De kanske säger, vi ska övervaka statsministern. Och så händer det här mitt framför näsan på dem. Man går inte till chefen dagen efter. Hände en grej igår. Alltså inte att de inblandade i mordet då, utan att de var ute på stan och höll på och övade på att bekämpa ryssen, och så blir statsministern skjuten. Så att liksom hela stan kryllar av olika typer av militärer, poliser och annat som springer runt och pratar walkie-talkie, och så händer den här grejen. Det är ju en sak man inte skulle vilja prata så högt om, och det är ju något goda anledningar då varför polisen inte bryr sig om Åkes konversation. Hur har du det där uppe? Kallt som fan. Statsministern är skjuten.
Jag tror definitivt att det kan finnas någonting i hela den idén. Men jag tror ju att anledningen till att polisen inte petar i det är för att de från dag ett är så jävla inne på sina teorier. Och liksom så här, då är det skygglappar på. Då är det confirmation bias som gäller. Alltså allting som stöttar det de jobbar efter, ja, det är intressant. Allting som pekar på någonting annat, det liksom är bara ett problem. Och det här är ett problem för polisen snarare än någonting som man vill peta i. Så jag tror, alltså polisens inkompetens, jag tror inte att det är, för det kan man ju föreställa sig, att det är att Hans Holmér börjar rota i walkie-talkie-männen och då kommer en trenchcoat-beklädd säkerhetspolisperson in på Hans Holmérs kontor och säger, det här är du fan i. Det tror jag inte har hänt. Men det kan ju definitivt vara, det är en plausibel förklaring till alla walkie-talkie-männen som liksom syns. Och det är också en plausibel förklaring till den här radiokommunikationen som hörs. För då är det ju lätt att föreställa sig att en av de här personerna som är med i den här övningen hänger på polisens radioband för att hålla koll vad som händer där. Och när då statsministern blev skjuten, då vet man, då måste vi kontakta den personen och säga liksom, nu plockar vi ner. Och då är det den. Hur är det där uppe? Det är, vad heter det helt enkelt, ett anrop till den personen.
Just det. Men det märkliga är att det inte kommer, alltså du vet, om du och jag håller på med något liknande och så säger jag så här, inte, då skulle jag inleda då, hur är det där uppe? Utan jag kanske skulle säga, du, vi måste avbryta, kom ner.
Eller, nej, du vet. För det är ju för suspekt. Alltså, förstår du, jag tänker att hur är det där uppe är liksom det överenskomna anropet för den som står uppe på någon avsats och håller koll på någonting, eller du vet.
Men när jag då säger statsministern skjuten,
då är jag tillräckligt smart för att fatta att då är det avbryt, tillbaka till HQ som gäller.
ja, inte så här, va? Vad säger du? Exakt. Har du blivit skjuten?
Men det är ganska dålig säkerhetsmilitär om man bara, berätta mer på den här öppna radiofrekvensen som vi inte ska vara på och prata.
Just det, radiodisciplin.
Ja.
Men, ja...
Det är mer frapperande att han säger i så fall att statsministern är skjuten och inte vi bryter upp eller du vet, alltså någonting sånt. Men
duvorna flyger lågt över Gorkiparken.
Ja, exakt.
Ja, men Åkes vittnesmål, det är fan, det kittlar som fan tycker jag. För jag ser verkligen framför mig den scenen, att du har suttit där med några kollegor, de börjar bli lite runda om fötterna, du ska liksom, du har en arbetsnatt framför dig, du känner att så här, jag tar och, i och för sig, jag tror han åkte hem. Han var nog inte på jobb den här natten. Skitsamma. Men du liksom går ut i den här kalla kvällen, du sätter i bilen och sen så bara kommer det här. Det touchar.
Men kan det inte också bara vara då, om man ska vara ännu mer så, inte djävulens advokat, men nykter, kan det inte bara vara två poliser? Alltså en polis är uppe och har span på någonting. Och så kontaktas den av sin kollega som sitter någon annanstans, men de vet båda att de är ute, och så säger han, det är kallt som fan, och då säger han det med att statsministern är skjuten, och sen så byter de till en annan frekvens eller whatever, någon anledning gör att en del av samtalet faller bort eller det inte äger rum. Förstår du vad jag menar? Så det finns ju en förklaring som inte är säkerhetspolis också, så att säga.
Ja, jo, absolut. Yes, vi ska prata lite om attacken tidigare på kvällen. Och attacken, det kanske är lite spetsat här. Men det händer konstiga saker hela den 28 februari, som ju ska kulminera i själva mordet. Vid 3-tiden på eftermiddagen så var det en kvinna som kom hem efter att ha varit och handlat, och så slår hon på sin radio som var inställd på 88 MHz, när radion som sändes från Hägerstensåsen, känd från avsnittet var, där jag undersökte om det var bättre förr.
Just det.
När radion 88 MHz, och där pågick ett program som var någon form av dramatisering. Hon trodde först att det var en historisk frågesport. För programledaren sa att de skulle få lyssna på en sketch. Och den handlar om att en svensk statsman mördas. Men det är inte Gustav den tredje. Och så lyssnade den här kvinnan. Och scenen som spelades upp var sista middagen hos friherre Pechlin, när de sammansvurna samlades timmarna före attentatet på just Gustav den tredje. Men de betonade hela tiden att det inte handlade om Gustav den tredje, utan om någon annan. Och allting var väldigt konstigt och abstrakt och vad ska man säga, insinuant. Och dagen därpå då, när hon hör att Olof Palme har skjutit, så ringer hon ju in det här tipset. Och då var det här sällskapet som sände var en kulturförening som hette Societas Avantus Gardiae. Latin för det avantgardistiska sällskapet. Innehöll en brokig blandning av högerextremister och nationellt sinnade med yrken som poeter, ljudtekniker, biomaskinister, väktare i tunnelbanan. Några av dem kallar sig anarkister. Och en mycket, mycket speciell liga verkar det här vara. En lettisk krigsförbrytare som under andra världskriget, tyska ockupationer av de baltiska staterna, varit regimenteschef i Hitlers lettiska SS-legion i Riga. Han var med i det här. Och de spelade alltså upp konstiga radioteatrar på närradion, och gav ut skrifter med mera. Och på ett av de här, man arrangerade nazistiska sammankomster i Gamla stan också. Och en person vi ska återkomma till, polisman A, hade varit närvarande vid ett av föreningens möten. Och det här sker alltså vid 3-tiden på eftermiddagen. Och jag tror att, alltså, det här har ju utretts, men vad ska man göra då liksom? De hade filmvisningar där de visade en blandning av porrfilmer och tyska krigsfilmer från andra världskriget slagfält. Det förstår, det här är ju liksom...
Det är tidigt oddpod.
Ja, exakt. Ja, det här verkar ju vara riktiga lirare liksom. Men den här, i de här sketcherna de då spelade upp, så var det massa rättegångar mot Olof Palme, och det var liksom, det var riktigt out there på något sätt. Och det här är ju koko på många sätt. Det går ju inte att härleda till någon form av något direkt brott, men ett brott ska komma ske den här kvällen, inte bara klockan 23:20, utan även klockan 18:23. Då sker det första brottet mot Olof Palme. Det finns en skattehärva som vi inte ska gå in på detaljerna i. Men Olof Palme hade liksom förlorat ett mål mot Skatteverket, eller ett ärende. Skatteverket hade gett honom fel och eftertaxerat honom på en grej. Ett stipendie. Och han har överklagat det här till länsrätten. Deadline för det här överklagandet var den här dagen, den 28 februari, när han blir dödad. Överklagandet som skickades in ankom den 26 februari, 2 dagar innan. Så att överklagandet kommer in i tid och registreras hos länsrätten i datorn och fysiskt då, i form av den här skrivelsen. Den 12 mars, det här är ju 2 veckor efter mordet då, så upptäckte länsrätten att de här originalen inte gick att hitta överhuvudtaget. Det var bara borta ur diariet. Och då tittar man i sin dator och all information av ärendet är raderad även då, därifrån. Och när man kollar så ser man att all den här raderingen har gjorts klockan 18:23 den 28 februari, alltså samma kväll som Palme blev mördad. Polisen undersöker det här, men det visades inga spår av inbrott, så att liksom den som har gjort det har förmodligen haft tillgång till ett passerkort eller liknande. Men vad det här skulle innebära då är ju att tiden för överklagandet hade ju, det var ju, deadlinen var ju den 28 februari och man raderade den sen på kvällen när länsrätten har stängt. Men grejen är så här att redan från början så ansåg polisen det här inte vara kopplat till mordet på Olof Palme överhuvudtaget. Så att man utredde det, men i en separat utredning som sen lades ner ett år senare, för det fanns inga spaningsresultat. Och den här har gått lite under radarn, för jag, alltså så här, Man kan se det på två sätt. På det ena sättet så här, men varför skulle det hängt ihop om de visste att de skulle döda honom?
Nu lämnar vi faktan.
Ja, nu lämnar vi faktan. Om man visste att han skulle bli dödad, varför gör man sig det här besväret då och går in och raderar den där överklagan som liksom i värsta fall skulle ha blivit en, det skulle blivit en medial grej. Det fanns mycket prestige i det här. Palme stod ju för att man skulle betala sin skatt och så vidare. Det här var ganska uppmärksammat redan. Men om man vet att man ska mörda honom, varför försöker man då ställa honom i dålig dager också? Det är ena sidan. Den andra sidan säger, man kan ju inte vara säker på att mordet kommer lyckas. Men vid den här tiden, 1823, så har makarna Palme inte ens bestämt att de ska gå på bio. Så det är ingen som vet att mordet, liksom, det kan, om man tänker sig en stor komplott, ja, det kanske hade pågått under en tid att man planerade att vi slår till när vi har möjlighet. Men man vet ju inte när den möjligheten kommer. Nej. Så låt oss försöka skapa så mycket kaos som möjligt i hans liv under tiden och så vidare. Man kan resonera å ena sidan och å andra sidan. Men jag tycker ju att det känns ju lite anmärkningsvärt att det här, att de här utredningarna inte alls är ihopkopplade. Att man bara så här...
Ja, Men varför borde de vara det då, tycker du? Varför vill du dra den röda tråden?
Därför att det är ju ett angrepp på hans person. Alltså han är ju ett brottsoffer i det här också. Mm. Om du har lämnat in en överklagan, en rättshandling, och sen så blir den liksom raderad ur datorsystem och den fysiska kopian är borta ur diariet. Alltså det är ju ett ganska grovt angrepp på en statsminister. Bara det liksom.
Jag tror ju så här, jag tror inte att de är nödvändigtvis kopplade till mordet, men så här, jag tror nyckeln här är ju, tillfälligheten här är att han blir dödad samma dag som deadlinen är, för att anledningen till att det tas bort den här tiden, det tror jag är någon som vill sabba för Palme. Alltså man går in efter att deadlinen har varit, så tar man bort det, för att då vet man att så här, då kommer liksom det här bli större chans att det här blir en grej, jag sabbar för Palme. Det är liksom jag tror att det här är en Palme-hatare som har, om vi liksom så här eliminerar klassiska liksom så här, någon har gjort av misstag, vilket ju känns otroligt när både original och dataposter och sånt försvinner samtidigt, mer eller mindre. Det känns liksom så här långsökt. Men jag tror att det är definitivt någon som har gjort det här medvetet, men med utan kunskap om att det ska ske ett mord överhuvudtaget. Därför att det känns som så här, varför, om man nu vet att han ska mördas, varför ta bort det här överhuvudtaget? Vad finns det för mening med att, för jag menar, du drar ju snarare mer uppmärksamhet till den här grejen om den har en koppling till mordet, om du går in och tar bort de här sakerna.
Ja. Verkligen.
Det är enkelt för någon som oss då, 40 år senare, sitta och se, det här är någon som har sopat igen spåren. Eller polisen en månad efter att se, det här är någon som har sopat igen spåren, snarare än någonting annat. Men jag tänker, du nämner den här pjäsen personerna, vad heter det? Har det någon koppling till det här länsrättsgrejen? Eller?
Nej, mer att det händer massa konstiga saker den här dagen. För det finns också en tidskrift som vi får återkomma till, det, men det kommer ut en tidskrift med någon story om Lelle Olle som är liksom, du vet, det är bara så här, att antingen så var Palmehatet så stort att det här skedde varje dag, så det här var inget onormalt att när radion sände ut massa konstiga pjäser där man planerar Palmes mord. Det kanske var normalläge, det vet vi ingenting om. Eller någon vet väl någonting om det, inte jag. Det är mer att så här, det är en kittlande tanke på att allt det här pågår, ligger och puttrar i Stockholm. Och ännu vid den här tiden så har man inte bestämt att man ska gå på bio borta i Gamla stan.
Mm.
Det känns som en sån
jo, absolut.
Foreboding.
Jag tror att risken med sånt här är ju att när den här grejen sker så är det ju att man ser allting i ljuset av hur är det kopplat till den här stora grejen som sker. Det är ju hjärnan som vill, vad heter det, vill dra de röda linjerna som sabbar för en lite där. Att liksom så här, för jag tänker liksom så här, det är ju ganska järvt av den här jävla avantgardist-nassarna att liksom så här, vi knäpper Palme, men tidigare på dagen så sände vi i Stockholms lokalradio en insinuant pjäs om ett mord på en statsman. Alltså det är liksom så här, jag tänker så här, om de gjorde det, då hade de på något sätt också vilja ha cred efteråt. För det är som en terroristgrupp som, om man är en terroristgrupp, då tar man liksom på sig dådet, för det är viktigt att få ut budskapet på något sätt. Man låter inte det vara en grej för finsmakande som råkade lyssna på Hökarängens lokalradio just den här dagen att förstå att, det var dem.
Nej, så är det ju. Man tittar ju på allting genom någon slags filmiskt filter här. Att det blir lite Zodiac Kill, det blir lite sådär deklarera vad man ska göra, det liksom,
det är också en väldigt attraktiv tanke på att liksom så här, det finns en hemlig organisation som är liksom högerlutande och suspekt, de sänder den här grejen och sen mördar statsministern. Det finns en attraktiv grej att så här, det här är någonting väldigt smart på det sättet.
Vi ska komma till min fjärde. Och man kan ju inte prata om Palmemord utan att prata om polisspåret. Det kunde inte granskningskommissionen heller. Och vi ska prata lite om piketen med patrullnummer 3230 den här kvällen.
Nu snackar vi. Nu är snutarna.
Ja, det kommer snutarna. Piketen med patrullnummer 3230, det är Södermalmspiketen. Det är löningskväll på Söder. De lär ha mycket att göra, tänker man, vid den här tiden. 23-rycket.
Gamla Söder också, ska man komma ihåg.
Gamla Söder, ja. Men Södermalmspiketen, de lämnar Södermalm. Åker in till city på eget bevåg. Och anledningen till att de åker till kvarteren uppe på Brunkebergsåsen, det är dit trapporna från Tunnelgatan leder där mördaren sprang. Ja, rent tekniskt sett så är det ingen som har obruten sikt från det att han skjuter till det att han springer upp för trapporna. Så det kan ju vara någon annan som springer upp för trapporna, men den kullen tänker inte jag försöka föra i bevis.
Nej.
Trapporna från Tunnelgatan upp till Malmskensgatan är ju det är Brunkebergsåsen då. Och piketen
också säga att de revla trapporna, har du sprungit upp för dem någon gång?
Ja.
Det är alltså tanken på att en person skulle springa full kareta upp för dem och sen fortsätta springa, vilket ju det finns vittnen som påstår på andra sidan. Det är ju då är man ju i tipptoppform alltså.
Ja,
alltså så här, jag är absolut inte i bra form, men jag klarar liksom knappt av att springa upp för trapporna, och gör man det, då behöver man hämta andan efter.
Japp. Kan ju ses där 28 februari och provspringa lite.
Det lär ju inte vara bara vi som är där, men absolut.
Nej, och den här storyn kommer faktiskt föra i bevis precis det du säger. Piketen 3230, de är på Brunkebergsåsen plötsligt, har lämnat sitt distrikt på Södermalm och har begett sig till Norrmalms polisdistrikt. Och anledningen är att en i den här piketen, polisman F som han heter i granskningskommissionen, han hade tröttnat på att få parkeringsböter och ville parkera om sin bil som stod parkerad där på Regeringsgatan. Så ungefär klockan 23 så kliver polisman F ur PG-bussen, satt i sin bil som han sedan kör i en liten, det är enkelriktat och skit, så han kör Regeringsgatan norrut och svänger upp och parkerar sin bil på David Bagares gata. Det är den gatan som mördaren bara några minuter senare kommer springa ner. Piketen rullar iväg och har verkligen, alltså de måste ha missat den flyende mördaren med, alltså sekunder, minuter. För de har hunnit ner till Brunkebergs torg när liksom radioanropet kommer. När larmet går. När en taxi på Sveavägen har hunnit larma om att det är skottlossning på Sveavägen och anropet går ut. Så att de har bara 30 sekunder till mordplatsen när de väl får anropet. Fyra man ur piketen blev snabbt beordrade att ta upp jakten på mördaren. Polisman F då, han tog rulltrappan upp för Brunkebergsåsen, sprang upp för rulltrappan, för bredvid de här trapporna så går det ju en rulltrappa. Där han blev hastigt illamående och kräktes. Enligt egen utsago på grund av att han före språngmarschen allt för snabbt ska ha druckit en Coca-Cola.
En perfekt illustration av hela den polisutredningen på något sätt, där minuter efter att mordet ägt rum så är det en polisman som har druckit en Coca-Cola för snabbt.
Och det här får ju då alltså piket. Poliserna springer runt där uppe och polisman F blir alltså kvar ensam här vid sin nyligen omparkerade bil. Och hans bil stod alltså rakt i mördarens flyktväg. Och anledningen till att han var där, det är ju att han bodde faktiskt där. Han hyrde tillfälligt en lägenhet på David Bagares gata i korsningen Regeringsgatan, det vill säga den sista platsen som man har sett den här springande mannen. Och han var ju väldigt mån om att parkera om bilen då, men tre dagar senare så blev hans bil bärgad, för han hade inte parkerat om den sen. Så att gatukontoret forslade iväg bilen och polisman F väntade en hel månad med att lösa ut den från The Impound. Märkligt att han blev så mån och packade om den då. Och då kan man liksom fundera på så här, ha polisman F har en lägenhet på David Bagares gata, korsningen Regeringsgatan, mitt emot hörnan där mördaren flydde. Vad hände i den hörnan då, där man såg den springande mannen senast? Där var en annan polis som hade lägenhet. Polisman A, han som hängde med de här nassarna på närradion. Han var en vapenintresserad och vapenkunnig polis som vid tiden av mordet tjänstgjorde vid Stockholmspolisen i Norrmalms piketstyrka. Baseballligan har vi hört talas om. Där polisman A, C.G. Östling heter han, vi behöver inte kalla honom polisman A. Men ja. Det intressanta är att han hade alltså en lägenhet på David Bagares gata som hans företag hyrde. Han hade ett företag tillsammans med en militär officer som skulle bedriva vapenhandel. Men företagets enda verksamhet var att hyra den här lägenheten. De hyrde den sedan oktober och kontraktet gick ut sista mars. Polisman A hade själv skrivit ut sig från sjukhuset tidigare samma dag efter en blindtarmsoperation för att han, citat, inte gillade maten på sjukhuset. Och när utredningen sen drar igång, då är det liksom polisman A som blir Hans Holmers personliga vapenleverantör till spaningsledningen. Han säljer säkerhetsglas till Palmerummet, han säljer k-pistar. Och det är han som är bakom den här Ebbe Carlsson-affären när man ska smuggla avlyssningsutrustning. Och polisman A blir ju högintressant såklart. Och vid en husransakan...
Du kommer till det nu.
Ja, kör.
Ja. Nej, det var exakt det jag skulle lägga till.
Ja. Vi ska säga också att den här lägenheten i korsningen, den undersökte man aldrig. För alltså PG Ness som var Säpo-chef, han sa att ja, lägenheten skulle ha varit jättebra om det här var ett organiserat mord. Men det var ju inte det. Det var ju en ensam galning, så att de undersökte aldrig den där lägenheten. Det är också intressant. Mm. Men till slut gör man i alla fall en husrannsakan hemma hos polisman A och tog hundratals föremål i beslag. Jag citerar, det var bland annat granatgevär, attachéportföljer med inmonterade maskingevär. det känns också tidsmarkör. Kulspruteband, fyra diamanter. Polisen hittar också 13 fotografier på polisman A och hans kollega polisman G när de gör Hitlerhälsning på olika platser, bland annat på en judisk kyrkogård. Och nu kommer vi till det. Och i lägenheten fanns också ett vykort poststämplat den 10 juni 1986, tre månader efter mordet, med följande text. Svinet på den andra sidan låter sig fortfarande förfäras av fantombilden, men järnvägsspåret blir allt hetare. Sätt dig snarast i förbindelse med Enskedemannen.
Det här gillar du.
Det här gillar jag, vykortet med uppmaningen om att snarast sätta sig i förbindelse med Enskedemannen. Duvorna flyger lågt över Gorkiparken. Mm. Alltså snacka
det,
om
det är väl också så mycket det som är. Det är också mycket att leka det, känns det som. Det är ju leka James Bond med attachéväskor med kulsprutor i och annat.
Men alltså det här, nu har ju alltså polisspåret och polisman A har ju uträtts liksom som satan, vad man har förstått, och det går liksom inte att så här, en sak så här, låt oss bara vara tydliga med det. Jag punkterar den här ballongen lite grann. Alltså när piketen 3230 lämnar Södermalm, då är inte bion har ju precis slutat. Det är ingen som vet att makarna Palme ska gå hem. Det är ingen som vet att de kommer vara i korsningen Tunnelgatan Sveavägen. Det är beslut som tas ad hoc av makarna Palme. Om det inte finns ett liksom, om det inte mötescenariot stämmer då, att det var förplanerat möte någonstans där i krokarna, men vi går inte dit. Så att när den här piketen lämnar för att han ska parkera om sin bil, så har ju de ingen möjlighet att veta att det är där mordet ska ske liksom. Men tillfälligheterna, lirarna, ja, personligheterna, liksom polisman F som bara ska parkera om sin bil för han är så jävla nojig, så att de lämnar ett Södermalm en löningsfredag, lämnar sen bilen så den blir bärgad, försöker springa upp för trapporna, blir liksom kräks, hamnar ensam. Vad hände då? Vad gjorde han under tiden han var själv där? Mm. Alltså du vet, det är så insinuant. Det är så mystiskt. Och att mördaren syns precis utanför den port där polisman A har liksom, hans företags enda verksamhet är att hyra en lägenhet där. Alltså hur suspekt låter
ja, och
inte det?
Och att Stig Ösling är liksom den liksom sinnebilden av någon som gör ett statsministermord typ. Alltså han är liksom perfekt kastad. Men det är ju som du säger, problemet är ju liksom så här, allting passar förutom så här, ja, men hur gick det till då? Vad är liksom, ja, vad är idén här? Att vad är det som ska ha hänt? Att en nyopererad Stig Ösling då ska få liksom någon intern polisrapport om att Palme är på bio och sen ge sig ner från sin lägenhet och fiska runt i liksom city efter att försöka se Palme. Eller förstår mig, det är liksom så här för mycket som är bara så här, hur gick det då till det här oerhört liksom planerade mordet? Som gör att det liksom inte riktigt stämmer på något sätt.
Ja, men det är det som är det jag pratar om, en intellektuell övning. Det är ju så här att liksom beslutet om att tas på bio tas, eller att gå på bio, det tar de extremt sent. De åker dit och det är liksom slutsålt på biljetter, men det finns typ, de får några representationsstolar tror jag som alltid står lediga, som ja, det är en anledning till att de ens kommer in på bion. Efter bion så står de och diskuterar, ska vi gå hem och dricka te hos Mårten Palme? Mm. Ska vi ta tunnelbana? Nej, vi tar en promenad. Under promenaden så väljer de att byta sida. Alltså så här, om allt det här sker ad hoc, vilket man måste ju utgå från att det gör, att det är liksom...
Om vi inte bara helt ska liksom misstroende förklara både Mårten och Lisbeth Palme,
ja,
så sker det. Måste man liksom tillstå att det sker ad hoc? Ja. Annars ska ju de vara med på det då, så att säga.
Det finns ju en förklaring, och det skulle ju vara att så här, ponera att någonting är så hemligt och känsligt att Olof inte pratar om det med någon, men att det är han som säger, vi tar och promenerar hem.
Just det.
Till henne, och de möter upp den här personen på vägen. Mm. Så att det är någonting som de inte hade kännedom om. Mm. Alltså, så här,
det är därför mötesteorin är så attraktiv för alla som liksom snör in på Palmemordet, för att den löser hela den här problemet med så här, liksom, det ger en förklaring till att det går att planera.
Exakt. Men sen liksom i alla andra delar så är det ju så här att nästan alla andra, alltså så här, om allt det här sker ad hoc, allt det här infall, då måste det ha varit en tillfällighet. Alltså då måste det ha varit en ensam galning som ser en möjlighet. Men då måste du ju förklara det här radiomeddelandet som Åke hörde. Och då måste man förklara walkie-talkie-männen. Och då måste man, alltså det är så mycket, det blir så otroligt svårt att få det att passa in. För det kan ju vara så här, kanske såg varje fredagkväll i Stockholm ut så här. Det kanske var så här. Det kanske var så. Då är inte de här händelserna några avvikande prylar. Men det är bizarrt, tycker jag, hela liksom hur de här olika polispiketerna och alla beter sig. Det är bisarrt med walkie-talkie-männen. Det är bisarrt med Nikola F's förlorade sekunder och så vidare. Och det är ett pussel som inte går att lägga, och det är därför som det är väldigt svårt att släppa.
Men det är väl, det är liksom, det är det klassiska, att man måste liksom ha så stenhårt i huvudet att korrelation är inte lika med kausalitet. Alltså för ja. Att de här sakerna sker betyder liksom inte per automatik att det är kopplat till mordet, hur konstigt det än är liksom. Och det är det som är det svåra i att liksom säga identifiera, men vilka grejer hör till mordet då? Och vilka är bara de här konstiga tillfälligheterna liksom?
Och det är det jag tänker, det finns en ganska stor rörelse nu för att man ska släppa alla dokument fria som man kan söka i dem och gå igenom nu när utredningen är nedlagd. Men grejen är så här, det kommer ju bara skapa upp tusentals till av sådana här villospår, tillfälligheter, konstiga grejer. Alltså så här, nu har jag valt ut 4. Det skulle ju kunna varit 14 liksom, lätt, bara av det vi känner till. För det är så mycket konstiga prylar som pågår i Stockholmsnatten och runt omkring. Bara en sån här sak, vi gjorde ju ett specialavsnitt om P2-logen, en frimuralloge i Italien som var drivna av CIA och som höll på med massa terrorattacker och sånt. Sprängde järnvägsstationen i Bologna med mer. Jag tror att det är avsnitt 170 eller något sånt där. 171 har jag skrivit här faktiskt. Och 3 dagar före mordet så skickade Licio Gelli, som var stormästare i den här frimuralogen, han skickade ett telegram till en högt uppsatt i republikanska partiet i USA där han skriver: "Tell our friend that the Swedish tree will be felled." 3 dagar innan. Och då är det så här, ska vi bara helt bortse då från att den här galningen i Italien som visar sig vara kapabel till helt fruktansvärda saker skriver ett telegram där han skriver att det svenska trädet kommer att fällas. Mm. Så här. Vi kan välja att bortse från det och peka på Christer A, absolut. Men då har vi också gjort det valet att bara så här, det här, i normalfallet så tänker jag att ett sånt telegram hade varit i princip ett smoking gun. Mm. Liksom. Det är det konstigaste, så här, huvudmisstänkt direkt. Men det spåret existerar ju inte. Liksom, att,
nej, men för problemet är ju också så här, det blir ju liksom så när man börjar se den typen av att det här är en större komplott, då blir det svårare med sig gränsdragningen. Var börjar och slutar den komplotten? Alltså man kan göra den hur stor man vill. Alltså att hela, det är liksom människor som har infiltrerat hela den liksom svenska och internationella statsapparaten som ligger bakom det här. Men det ska man ju också då komma ihåg att så fort sånt där växer, desto större risk är det ju att någon till slut kommer snacka. Alltså, och liksom så här, det är för många som måste hålla det här hemligt. Så att på något sätt så blir det ju, det är liksom så här, som allting sånt där faller på jämnt med liksom Roswell och allting, att vi pratar ändå om ganska snart tusentals personer som borde ha kännedom på något sätt om det. Och då är det helt plötsligt väldigt orimligt att ingen har sagt sanningen någonstans.
Det börjar bli dags att avrunda.
Hinner vi dåren?
Nej, vi får spara dåren.
Vilken jävla, vad heter det, tease.
Ja, den tar vi nästa gång. Den är bara koko. Där har vi inga teorier och sånt. Det är bara det sjukaste jag har hört. Men det är också ett bra exempel på liksom vilka lirare som omger den här utredningen. Men vi sparar den, det blir lite storytime nästa gång då. Vi har gjort 4 nedslag i 4 omständigheter som man måste förhålla sig till på något sätt. Man kan välja att bara säga, det här kan vi bara bortse ifrån. Men man måste förhålla sig till det på något sätt i detta enigma wrapped in a mystery som är Palmemordet. Och jag får ofta DMs med frågor, vad tror du? Och jag tror inte så jävla mycket. Jag tycker ju Christer A känns superattraktiv, alltid tyckte jag. Men det är också, ja, på grund av allt vi har pratat om så är det också, det är svårt att få ihop de bitarna också. Mm. Någonstans.
Verkligen.
Så att jag är in it for The Mystery Box. Det här är ju J.J. Abrams liksom, det här är som Lost. Man bara inför nya grejer hela tiden. Och till slut så kommer japanen i templet, samurajen, och då känner man att nu hänger inte jag med längre. Och det är lite där vi är nu.
Mm. Stort tack till er som har lyssnat, och ännu större tack till er som stöttar den här podden på patreon.com/oddpod. Är du inte en av dem utan en gratisätare, då kan du råda bot på det genom att helt enkelt gå in på vår Patreon och bli en Patreon. Vi hörs igen om en vecka.
Det gör vi. Tack, hej.